I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkommen till Klacken.nu, mina damer och herrar. Jag sitter här med en minst sagt poddvänlig person. I alla fall många poddar det senaste dygnet, om jag har förstått det rätt, Sebastian.
Ja, det har varit otroligt mycket. Eller otroligt mycket. Med mina standards.
Ja.
Det var 2 Kickrush-avsnitt och så var det 1 Kolla Svenskan och nu det här. Så det är poddstint.
Så det kan vara så att du bara går i en...
Helt på rutin, jag kör liksom en remix av allt det jag har sagt. Och att allt är sedan en vecka gammalt, så kan det vara.
Lite så.
Mm.
Så om jag frågar någonting, kan det vara något helt annat du svarar på?
Ja, jag kommer svara på, jag vet inte vad. Jag vet inte vad, mitt huvud är en tombola.
Ja, perfekt, spännande. Då ser vi vad som finns i tombolan. Jag tänkte i det här avsnittet ska vi snacka om Premier League. Lite om första omgången, inte så mycket. Jag tänkte mest blicka framåt istället. Och sen även prata lite mer i synnerhet om ditt Arsenal.
Fina Arsenal.
Ditt fina Arsenal ska vi understryka. Jag minns senast här, eller vi satt inte här, men när vi spelade in en podd. Det var lite roligt, för det var ju verkligen lite live-puls på ett sätt. När vi fick ett pling att Wenger skulle ta över. Var det AC Milan då?
Ja, det gick ju som det gick med det.
Det blev inte av riktigt. Men det var lite roligt med den pulsen. Vi får se om vi får någon pling den här gången. Wenger tillbaka eller något annat.
Det var underbart. Ja. Ta bort den vidare. Sätta dem där direkt.
Men om vi går direkt in på Arsenal och ser till den första omgången. Man mötte Newcastle på bortaplan. Ett Newcastle som tippas egentligen åka ur med tanke på hur det ser ut just nu. Mm. Din kära kollega Noah Bachner är säkert inte särskilt nöjd över den situationen.
Milt uttryckt, nej.
Milt uttryckt, precis. Om vi då ser till det här Arsenal som har värvat en hel del och faktiskt rätt så bra egentligen. Alltså slutligen, man fick en David Luiz för en billig peng.
Mm.
Försvagade sina grannar i Chelsea.
Mm.
Hur tycker du det blev? Ingen av dem spelade dock, men
nej, men det var jag inte så förvånad över. Dels på grund av att om man tar Kieran Tierney så har jag haft skada och dras med, och de andra behöver ju fasas in i tempot. Det var ganska uppenbart att Nicolas Pepe inte skulle spela. Stora skrällen var kanske då att Dani Ceballos inte spelade, men Joe Willock har gjort en väldigt bra försäsong, så jag var inte superförvånad över det heller. Nej, jag tycker det har varit ett speciellt med förutsättningarna i åtanke, ett väldigt bra transferfönster. För att det man fick höra från alla journalister på koll, med koll på förhand, var ju att Arsenal skulle ha max 40 miljoner pund då och spendera eftersom man missade Champions League. Och det lät ju som en löjlig budget för en stor klubb med pretensioner att ta sig in i topp 4. Men den lyckades ju, den här det geniet som han tydligen är. Han var ju en sopa för en månad sedan. Nu är han tydligen
ett geni.
Raul Sanlé, Barca-fostrad typ. Han lyckades ju lösa det där med dels billiga affärer, men framförallt då med betalningar i debetalningsform. Så lyckades han ju lösa det här. Och enligt det här kontot Swiss Ramble som ju är duktiga på siffror, så låg ju Arsenals netto spendering på ungefär 46 miljoner pund. Så då var det ju ganska sanningsenliga uppgifter från engelsk press. Det var bara det att man lyckades lösa 5-6 värvningar trots allt. Så nej, men bra fönster. Folk har pratat om att Arsenal borde ha satsat på defensiven mer, men då förstår jag inte riktigt vad man pratar om. Alltså, tre av spelarna är ju backar. Mm. Alltså det är William Saliba då, som man tror på väldigt hårt. Annars hade man inte betalat 30 miljoner pund för en 18-åring. Som man då lånar tillbaka till Saint-Étienne och hoppas ska komma in nästa säsong och vara den nya Varane. Kieran Tierney då, ytterback, och David Luiz, mittback. David Luiz är ju 32 och inte den mest stabila, jämna försvarsspelaren i världen, det vet alla. Men ändå ett steg uppåt från Mustafi kan nog alla hålla med om. Och ja, och ändå en PL-meriterad mittback, får man säga, av Guds nåde. Så Arsenal har ju satsat på defensiven. Sen tidigare har man ju Lucas Torreira som defensiv mittfältare, som man ändå har investerat i, och som man, trots att han hade en ganska svag andra del på säsongen i fjol, behöver liksom ge fler chanser. Det vore ju märkligt om man gick ut och pungade ut för ny defensiv mittfältare när man precis köpt en 23-åring för att ha på den positionen i flera år. Så jag tycker det var ett bra balanserat transferfönster. Lite missförstått transferfönster. Och, ja.
Kul. Jo, just som två sistnämnda, Tierney och David Luiz, de kom ju verkligen sista dagen. Så det var ju, utan de två hade det nog varit lite annan atmosfär.
Ja, så var det. Sen Tierney var ju på gång så otroligt länge. Det var så otroligt utdraget. Och där hade man väl känslan att till slut skulle Celtic ge med sig. Det kändes inte som att det var några jättebelopp. Jag tror slutnoten handlade på någonstans runt 25 miljoner pund. Och det kändes som att det var några miljoner pund hit och dit. Det är mycket pengar, det vet jag. Men i de här sammanhangen så är det inte jättemycket pengar.
De gillar inte avbetalningsplanen kanske.
Nej, det förstår jag väl till viss del. Jag vet nu när de missar Champions League. Men... det är en bra komposition för dem. De får ungefär lika mycket som de hade dragit in på Champions League för Tierney framöver. Så, nej men, och David Luiz var ju absolut, det var ju sista stunden. Men där tror jag man hade lite andra alternativ som man övervägde. Och sen tog man David Luiz mycket då, sägs det ju på grund av att Edu, nya sportchefen, har samma agent som David Luiz, och båda är från Brasilien, som har väl lite kopplingar där. Så, ja.
Det gick snabbt.
Det gick otroligt snabbt.
Han är ju nästan inte... låter det sjunka in bara vad det är som händer. Redan då var han klar.
Det lär väl ligga något i att hans relation med Frank Lampard inte är den bästa. De bråkade ju en del i alla fall när de spelade upp i Chelsea. Det fanns några sekvenser där de munhöggs lite. Och det lät ju till en början som att han strejkade sig bort därifrån. Men det verkar inte vara så.
Lampard
lät honom stå utanför. Så då låter det inte som att Chelsea var speciellt sugna på honom kvar.
Lampard gick ju lite på José Mourinho spåret. Vi har ju kort Zuma.
Han gjorde ju en jättebra första match.
Supermatch.
Otrolig match mot United.
Men han har ju potential. Eller är du helt emot Kurt Zuma? Är det den som säger?
Jag gillade Kurt Zuma jättemycket till en början. Jag tycker han är lite i Mangala kategorin. Mangala har precis
gått till Valencia,
exakt. Att de om man bara tittar på dem så isolerat, så ser de så jävla bra ut. Just för att de har fysiken, och det är något mer än att de bara är stora och starka, för det är typ alla mittfältare eller mittbackar i Premier League, utan det är någonting med deras rörlighet och allmänna liksom atletiska bara uppenbarelse, så får de att se jävligt bra ut. De är snabba, hyfsat tekniska och så. Men sen är det ju alltså så här, det viktigaste hos en mittback, tycker jag i alla fall, och det är ganska tråkigt, det är ju liksom så här, bara en koncentrationsförmåga och så här riskminimering. Alltså egenskaper som du liksom kan se på en spelare förrän han är där ute och verkligen sätts på press i 90 minuter. Och det är väl där jag tyckte att Kurt Zuma sviktar lite. Det verkar inte som man har huvudet för det. Och det tyckte jag såg mot United. Det är alldeles för många dumma felbeslut som absolut, jag tror han är 24.
Ja.
det kanske går att få bort, men jag vet inte. Jag tycker att han är en sån mittback som, ja, men Mangala eller Mustafi för den delen, som kan se jättebra ut i flera matcher, och sen kommer en jättetavla som kostar poäng, och sådana kan man inte riktigt ha i toppklubbar. Men vi det har bara varit en match på omgången, vi får se.
Om vi blickar då i det stora hela Premier League, första omgången kan vi bara summera med att toppspelarna ur ett fantasyperspektiv definitivt levererade. Vi har en Aubameyang för ditt Arsenal som gjorde det avgörande målet. Vi har en Aguero som hoppade in och gjorde mål. Vi har en Salah som gjorde mål assist. Sterling slog ju till med hattrick. Harry Kane slog till med 2 baljer. Hur ser du på dessa topplirare? Tror du det här kommer vara en sån där säsong vart vi kommer se de här stora namnen briljera säsongen ut? Eller tror du, vem tror du på helt enkelt?
Jag tror alla de där spelarna har ju förutsättningar att göra exakt hur många mål som helst. Aguero är väl bara om... Det enda som skulle kunna stoppa honom är väl dels skador. Eller att Pep vill liksom fullborda... eller dra igång snarare en generationsväxling. Han har redan börjat med det med Rodri på mittfältet, som han tänker väl ska ta över efter Fernandinho. Han har ju testat Jesus, han har ju testat Sterling. Det kan väl vara i så fall något sånt som skulle begränsa Agueros speltid. Men om vi tar de andra, Salah kommer ju göra exakt lika många mål. Kane ser oförskämt pigg ut. I så fall om man har kanske Rashford och Martial i sin fantasylag, så även om de hade en jättebra start, så jag är inte riktigt lika säker på att det kommer att fortsätta så. Lite samma sak med Pogba. Det är svårt med United, man vet inte riktigt hur det kommer gå. Jag har inte jättestor tilltro till deras grundspel. De har superbegåvade spelare på många positioner. Martial och Rashford och Pogba är ju jätteduktiga. Det går inte att säga något annat. Speciellt Pogba. Men jag tror inte riktigt lika mycket på Ole Gunnar Solskjærs på något sätt märkliga fokus kring det här kontringsspelet. Det reaktiva snarare än det kreativa spelet. Och jag vet inte om det har att göra med att han vill spela så, eller att han inte har någon idé överhuvudtaget. Men där vet jag, där är jag inte riktigt säker. Rashford har ju också en tendens att missa ganska mycket, och Martial kan se lite loj ut. Så de kanske skulle vara försiktig med om jag var FPL-proffs. Men Salah och Kane bara kör på med dem. Då kommer jag jättemånga.
Kul. Om vi kikar då till kommande omgång, det kommer ju bli ett par toppmatcher. Vi var inne på det, första omgången bjöd redan på United-Chelsea där United klev ut som den stora vinnaren. Det kan man ju inte säga något annat om. Resultatet kanske inte speglar matchbilden till 100%. Skriver du under på det?
Ja, men så är det. Alltså så här, man får ju alltså grejen är att man kan ju köpa, för alla storlag vinner ju matcher oförtjänt. Så är det ju. Men om det hade varit City som hade vunnit med 4-0 mot Chelsea och spelat dåligt, då hade man ju vetat att okej, det gör inte så mycket, för att City har ett grundspel som kanske svek den här gången, även fast de vann. Och det kommer de kunna plocka upp i nästa match. Men United vet man ju att det är inte riktigt så... det har sett ut på sista tiden, spelat slutet av våren då, när de kriverade totalt. Så därför vågar man inte riktigt lita på den här segern, som ju, jag ska inte säga att den var oförtjänt, för det var ju liksom, det var ju ett väldigt effektivt anfallsspel, och det var väldigt bra individuella prestationer. Och Chelsea, man ska inte skriva upp dem för mycket heller, för de spelade ju naivt och dumt och förtjänade att förlora av den anledningen. Men jag vet inte om man kan dra så stora växlar av just Uniteds insats här. Det kan nog bli tuffare för mig. Jag räknar med det.
Ja, vi kan ju bara slutligen kort bara beskåda, eller nu ska vi inte beskåda, men bara, jag tycker det är sjukt.
En podd är inte bra att beskåda. Det jag har varit med i så många nu precis, och jag vet att du ska inte skåda på någonting.
Du ska inte skåda, du ska kommentera.
Ja, kommentera kan jag.
Kommentera. Pogba, hur ena sidan usel han kan vara i en match, försöka på sig alla de här finterna och rouletterna och dansa runt. Och sen i andra sekunden kan han slå till med den där perfekta passningen som går till sina medspelare. Eller driva upp på banan och släppa bollen precis när man ska släppa bollen. Det är så sjukt frustrerande för United fansen speciellt då att ha en sån spelare med den kapaciteten. Men inte leva ut det.
Det är väl lite Yaya Touré light där. För Yaya Touré hade ju också sådana stunder där han såg fruktansvärt loj ut. Skillnaden för Yaya Touré City var att då hade han ju liksom väldigt duktiga spelare omkring sig som gjorde mittfältsjobbet. Pogba har Scott McTominay som, ja, det är en ganska begränsad fotbollsspelare, även om jag förstår att United-fansen uppskattar honom för han jobbar väldigt hårt och så, men det kunde man verkligen se mot Chelsea, att Chelsea dominerade mittfältskampen i första halvlek totalt, och det är ju delvis på grund av att Pogba ser lite loj och slapp ut. Sen är han ju en så viktig poängspelare, och det var han ju även förra säsongen. Han var ju liksom Uniteds hjärta i offensiven under långa perioder. Så nej, jag förstår den där frustrationen. Samtidigt är det ju, katastrofalt att liksom försöka peta honom för att försöka få upp motivationen, för då tappar ju United så ofantligt mycket. Så de får väl göra som de gjorde med Jaja och spela honom och ta det onda med det goda. Det är ju trist att vi inte får se den absolut bästa Pogba. Man får hoppas att den här situationen löser sig, för att jag vill inte se honom slösa bort sin begåvning så här. Det är ju trist.
Ja, vi får se vad som händer med Pogba och United. Om vi blickar då framåt, den stora matchen är ju självfallet lördagens kvällsmatch mellan Manchester City och Spurs. En riktigt fin tillställning,
egentligen.
Det blir extremt intressant att se City. Först och främst vilket lag de kommer att spela med. Vi hade ju Mourinho som kommenterade på Sky, hans topp tre: City, Liverpool, Citys B-lag och sen kanske Spurs därefter. Jag vet inte om han sa.
Ja, jag håller väl typ med honom. Det är en helt osannolikt bra trupp. Men jag är nog ännu mer sugen på att se Spurs lag, framförallt Eriksen. För Eriksen fick ju inte starta. Nu ser jag mot Aston Villa, och Spurs ser ju betydligt sämre ut utan honom. Och jag förstår ju att de har liksom planer på att sälja honom. De har ställt sig in på att sälja honom. Han har bara ett år kvar på kontraktet. Samtidigt som han är så oerhört viktig för dem. Så det blir en väldigt kul balansgång att följa där för Pochettino. Är han redo att fortsätta gå den hårda linjen, eller kommer han bita det sura äpplet och spela en spelare som han helst vill klara sig utan, men inte riktigt gör för tillfället. Så det blir en superkul match. Det känns som att City har ganska bra koll på Spurs, men i Champions så var ju inte så fallet. Så man hoppas ju på en målrik match, precis som där.
Vad skulle du säga procentaktigt? Är det 50-50 eller är det större fördel City?
Nej, det är ju alltid större fördel City. Och mot West Ham så de såg ju så förkrossande överlägsna ut, och de har ju sånt otroligt passningsspel och så otroligt rörliga. Och Sterling är ju på allvar, alltså på riktigt, en Ballon d'Or-kandidat om säsongen fortsätter så här. Han är ju så otroligt ofantligt bra. Jag tror väl det enda som kan sabotera för City, det är väl då Guardiolas tendens att ibland överexperimentera mot bra motstånd, som vi har sett några gånger i Champions. Spelar de bara sitt spel, så ska det nog gå bra. Det tror jag. Jag tror de vinner. Men det blir kul att se Spurs.
Rolig lördagsunderhållning, enkelt sagt.
Väldigt bra.
Men din helg kan ju, nu ska jag inte vara sån, men din helg kan ju både starta fantastiskt bra och bara vara bortkastad. Alltså, då kan helgen bara ta slut, om jag förstår dig rätt. Det är ju nämligen Arsenal mot Burnley 13.30 på lördagen.
Ja, men det är hemmamatch ju. Då är jag inte lika nervös.
Du känner rätt så säkert mot Burnley.
Ja, alltså för att Arsenal, och det såg man verkligen förra säsongen, Arsenal på hemmaplan och Arsenal på bortaplan är ju två helt olika lag. Och det är ju såklart inget unikt för Arsenal. Men däremot har ju klyftan varit så otroligt enorm under Emery.
Det var ju som en topplag och ett bottenlag.
Ja, verkligen. Och mot Burnley på Emirates kommer det, vi vet alla hur matchspelningen kommer att se ut. Det kommer vara total bobbeldominans för Arsenal, som trillar runt mot ett Burnley som står stilla. Det som är lovande där ju är att Arsenal nu på sista tiden har ju liksom dels fått fram en genombrottsspelare, Reece Nilsson, via akademin, och sen även tagit in Nicolas Pepe som också är en genombrottsspelare. Och det har ju sen varit problemet även på Emirates då, mot de här statiska försvaren, att Arsenal också blir statiskt. Det blir mycket bolltrillning i sidled och alldeles för få, alltså för lite som så här penetration.
Nej, Etzel är som sämst ungefär.
Ja.
När det går till
verkligen. Och det känns som att Emery nu har liksom de här snabba spelarna i kombination med Aubameyang och Lacazette, som förhoppningsvis kan spela för start nu. Han var ju skadad förra gången. Så. Det känns som att han har ett pikt och genombrottsvilligt lag som inte borde ha så stora problem med Burnley. Burnley har ju liksom, de har en jättebra grunddefensiv och den ska man ju ha respekt för, även om det är ett väldigt tråkigt fotbollslag. Och så har de en Ashley Barnes som såklart
ser bra ut. Kan smälla dit ändå.
Han har ju jättebra statistik.
Han gjorde väl mål i första matchen? Eller?
Han gjorde två mål. Han har ju, om man kollar på 2019, kalenderåret, så tror jag att han har gjort 11 mål och det är bara Salah som har gjort lika många. Och sen kommer Sterling på 10 och så. Det är ju bisarrt
att säga. Liten rolig nördfakta där.
Ta honom med ett fantasylag, Ashley Barnes. Fast inte mot Arsenal.
Men, inte...
men resten. Ja. Han lär ju vara billig också.
Ja, det är han. Där måste jag bara slänga in kort. Jag vet inte om vi sa det nu i podden eller innan, det blir lätt så att det bara flyttar alltihop. Men Arsenal startade var ju väldigt speciell mot Newcastle. Bänken såg ju nästan intressantare ut, om man nu ska få vara så taskig. Tror du en spelare som Ceballos kommer starta nu hemma när man, för jag kan tänka mig att blött Newcastle borta är inte det sexigaste för en spanjor, bara hoppa in och ta över hemmaplan, stora favoriter, är det då han ska starta eller tror du ens han kommer starta?
Det där är jättesvårt. Jag tror inte bara har att göra med att bortaplan mot Newcastle inte liksom var... Tanken var inte att Arsenal skulle spela sin absolut mest konstruktiva fotboll borta mot Newcastle. Men jag tror inte bara var därför han spelade med Joe Willock. Utan för Joe Willock är också en konstruktiv spelare som har gjort det väldigt bra under försäsongen. Så det är faktiskt svårt att veta, för jag tyckte Joe Willock gjorde riktigt bra mot Newcastle. Det var lagets bästa mittfältare. Så jag vet inte, alltså Ceballos gjorde ju inte världens bästa inhopp heller. Men det är svårt att sätta så stort avtryck på jag vet inte, kommer det var 20 minuter max fick jag. Så jag tror och Twitter får ju koka till då igen liksom. Jag tror, om jag skulle satsa pengar på det, så tror jag Willock startar igen. Och att samma Twitter-gäng kommer bli lika glada. Och så, jag så sitter och hamnar där och bara, vad är det här någonstans? Vad är ni på med? Varför tog ni in honom? Samma sak. Men jag kan inte sätta pengar på det. Men jag tycker inte Willock gav Emery någon anledning att peta honom. För det där är en jättefin mittfältare som är väldigt komplett också. Alltså ena stunden går han tillbaka och liksom snor bollen och tacklar bollen från John Shelby. Och nästa driver han fram som Yaya Touré.
Fina liknelser.
Jag gillar Yaya Touré. Jag tycker Yaya Touré, jag saknar honom väldigt mycket. Alltså, det är en av mina absoluta favoritspelare i Premier League utanför Arsenal. Jag hade gärna haft honom. Jag tyckte han var så otroligt kul att kolla på. Jag såg honom också live några gånger och det var så mäktigt. Alltså, man kunde se på så långt avstånd att det finns ingen annan spelare i världen som han. Alltså, de här löpstegen
och
raiderna framåt. Han var helt ostoppbar, det var otroligt så.
Ja, som ett tåg. Någonting jag måste toucha är ju Liverpool. De spelar ju borta mot Southampton. Lite roligt att de mötte Southampton nu så tätt i början. Jag tänker på farmaklubben Southampton till Liverpool lite.
Nu ska
dra en liknelse. Dock inga värvningar här sommaren. Inte helt ute och cyklar. Nej, ingen av de unga spelare kommer därifrån. Alisson. Borta förmodligen 8 veckor sägs det. Adrian kommer in, free transfer, glider rakt in i startelvan. Har då, om man nu får säga så, Premier Leagues bästa försvar framför sig. Men hur stor skillnad tror du det kommer vara att Alisson är borta? Alltså självklart, om man är Alisson och man är världens bästa backlinje, alltså det är en bra kombo. Men vad tror du kommer bidra med att Alisson inte är där? Alltså tror du Van Dijk och kompani kommer kunna hålla upp det så att det är lika stabilt? Eller tror du kommer släppas in?
Det är väldigt intressant ju. Alltså Ferguson sa ju något bevingat citat. Han sa att min målvakt räddar mig i snitt 10 poäng per säsong. Jag tror han sa det om Schmeichel, tror jag. Och så tror jag nog det kan vara. 30 poäng i United fallet, men det sker den här säsongen. Då har det varit den. Vi får se hur länge Alisson blir borta i slutändan. Jag tror att mot Southampton så ska ju inte
det ska inte vara
så viktigt. Det ska absolut inte vara, det kan ju bli en avgörande faktor. Man vet ju aldrig. Men Adrian har ju varit en riktigt duktig målvakt i West Ham. Sen hamnade han lite på glid med ägarfirman Sullivan & Gold och började Twitter bråka med dem, vilket jag tyckte var bara det känner jag en flytt till Liverpool för. Såklart att han inte, han är ju liksom, vad kan han vara, 70% av vad Alisson är. Just såna här matcher ska det inte spela så stor roll. Samt om man slår ut på en hel säsong, så det var en poäng som skilde City från Liverpool, då kan det ju bli kostsamt. För kanske det kan bli någon situation där Alisson hade gjort det bättre än Adrian. Men man får ju liksom komma ihåg att Adrian är inte liksom, visst han är andra målvakt, men det är ingen tvärkast. Nej, exakt. Det är en duktig målvakt som stundtals var liksom för bra för West Ham. Och få honom på gratis transfer, det var jättebra Liverpool tycker jag. Alltså om man ska ha, om Mignolet drar, vill han göra det.
Lite bittert för Mignolet kanske. Se bara, kunde jag ha glidit in egentligen. Men det blev inget.
Nej, det kan han ha. Nej, men då tycker jag Adrian var superförnuftig. Kommer inte ihåg gammal, men jag tror han bara är 32-33 någonstans där. Det är jättebra. Och han är bekväm och, eller han var ju bekväm att vara andramålvakt. Men jag är ju uppenbarligen första målvakt. Han kommer ju såklart bli spårad av det. Och jag såg ingenting mot Norwich som pekade på att han inte var matchtränad eller något sånt. Att han hade kommit dit för att bli tjock och ta det lugnt liksom.
Och bekväm.
Ja, nej. Så det, just mot Southampton ska det inte spela någon roll. Slår man ut sen på en hel säsong och är liksom blir borta jättelänge, då kan det ju såklart, med tanke på att marginalerna är så små mellan City och Liverpool, då kan det spela roll. Men just nu mot Southampton tycker jag då kan han är bra nog för det liksom.
Ja, jag skriver under på det. Det blir intressant att följa det helt enkelt. Van Dijk får nog kanske ta.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Lite större ansvar.
No.
Lite högljuddare. Måste kort också, när vi ändå är på West Ham, vi pratar om West Ham, måste vi prata om deras nästa motståndare. De spelar borta mot Brighton och nu är det Potter som står i fokus då, som ledde sitt Brighton borta mot Watford till en 3-0-seger. Är du team Potter eller against Potter eller, neutral Potter?
Jag vet inte om det finns många against Potter. Det finns inte många Potter-hater där ute. Han
har
spelat i Sverige, verkar vara världens mest älskade. Han borde bli djurvärd tycker jag.
Det hade varit
supermysigt. Jag tror inte någon hade brytt sig. Nej, eller lite, ingen hade protesterat.
Lite engelsk brytning.
Ja, varför inte?
Fantastiskt.
Ja.
Nej, men vad tror du om detta Brighton? Är det ett Brighton som du tror kan, kan till och med störa mittenskiktet, eller vart ser du dem?
Jag tänkte ju så här kring Brighton, att om man bara såg till, till spelartruppen, så var det lite fel lag för
Potter.
För Potter, för att deras absolut bästa lagdel är ju mittbackarna. Därför jag dank. Så jag blev ganska chockad att han hann med 3-0 där. Det var ju, det här hade jag inte väntat mig. Jag minns ju det här Alireza Jahanbakhsh heter han ju. Nyförvärvet från Holland som gjorde noll mål.
Bra uttal.
Ja, ja, det där har jag tänkt otroligt mycket. Så jag föreställer mig något liknande. Men, nej, men Brighton har ju helt klart ett ett defensivt
balanserat
lag sen tidigare. Chris Hilton är ju, han är ju en väldigt sympatisk människa och en habil PL-tränare, duktig på det han gör. Men han, är ju, han var ju en defensivt orienterad tränare. Och jag tror väl inte att Brighton kommer vinna varje match med 3-0. Det var liksom en kul bonus där. Så Potter har ju en del omställningsarbete att göra. Men som sagt, jag kan ju tycka att det är bättre för en tränare som ändå är ny i Premier League att komma till en klubb som är, eller ett lag snarare, som är defensivt balanserat och som har liksom de fundamenten redan lagda, snarare att han skulle komma till ett, jag vet inte vad, ett Wigan under Roberto Martinez som bara anföll. För att det är ju trots allt, om man vill stanna kvar i Premier League, så är det ju defensiven som blir ditt viktigaste vapen. Så det är kul att följa Potter framöver. Kanske kan gå bättre än vad jag trodde. Jag har absolut inte tippat dem som bottenlag eller någonting. Men jag tänkte att det skulle bli en svår omställning att få dem börja spela potterfotboll. Men ja,
kanske lite salsa kurser och sånt.
Ja, det är väl det.
Slutligen måste jag ju bara höra, det kan man ju också läsa i er bilaga.
Ute nu,
precis. Men om man bara får höra din topp 4 i Premier League, hur har du tippat det?
Ja, alltså den skiljer sig från en bilaga.
Det är bara exklusivt.
Nej, men problemet med bilagen, eller det, ja, det har väl alla.
Ja,
det är de, ju att de görs ju inför säsongen.
Under jul.
Ja, och nu hade, ja, och nu hade vi ett annonsörsavtal som dikterade också lite när det skulle släppas. Så det blev ju speciellt i Arsenals fall, men även i andra lags fall som gjorde mycket action, mycket affärer sent i fönstret. Så blev det ju lite skevt där. Jag tror att Arsenal, om de lyckas få... om de får sin bästa backlinje då, som jag ser som det blir Tierney, och så blir det ju troligen Sokratis då, och Luis och Bellerin, som i och för sig är skadad. Om de får den backlinjen och spelar med den hyfsat länge under säsongen, kombinerat med Ceballos, jag är dålig på uttal, det hör du, får liksom en utveckling man vill ha, som man har sett i spanska U21-landslaget så, och att Nicolas Pepe integreras bra, då tycker jag att man är favoriter till topp 4. Vilket är en lite av en svängning från min topp 6 tippning i bilagan. Så då sätter jag en Arsenal som 4. Sen där bakom är det jättesvårt. Men du var med om topp 4, va? Jag vet inte. Chelsea tycker jag är så svår att veta efter första matchen. De spelar jättebra ibland. Eller ganska mycket i den matchen. Men är ju så naiva och sköra. Och jag som Arsenal-fan vet ju det. Att spela jättebra anfallsfotboll och sen inte sköra. Det blir kul. I och för sig räcker det topp 4 ändå mer. Men vi får se. Sen över dem så tycker jag det är ganska lätt att sätta Spurs där. Säljer de Eriksen, vilket verkar lite oklart nu. Det känns lite märkligt här. Det känns
att allt hänger på Neymar, allt hänger på Neymar. Om Neymar går till Barca, då kanske Eriksen går till Real ändå.
Exakt, och det är en bit kvar. Och Real kommer inte ha några problem att punga ut pengarna. Det kommer inte heller vara så mycket pengar med tanke på att han har bara ett år kvar på kontraktet, så vi får se. Säljer de Eriksen så blir de försvagare. Jag tycker ändå de är bra nog och de har gjort ett jättebra transferfönster. För att ta trean där. Och sen är det här, jag tycker ju så här att jag tippar City som etta, Liverpool som tvåa. Och den viktigaste anledningen till det är ju att City har två såna här galna säsonger. Först 100 poäng, sen 98 poäng. Liverpool har bara en. Så statistiskt sett är ju City mer beprövat. Alltså 100 till 98 poäng är deras standardnivå just nu. Och matchen mot West Ham visar inte något annat.
Nej.
Så jag tycker Liverpool har mer att bevisa. Kan de göra 97 poäng säsong till? För det är kanske det som kommer att krävas. Och det är ju orimliga krav att ställa på en toppklubb. Alltså de ska inte ligga där. De ska ju ligga på runt 88-89 poäng. De ska inte behöva ligga på 97 poäng. Men det måste man göra när man möter Manchester City. Så jag tror ju att... jag blir inte jätteförvånad om Liverpool vinner. Men jag tror bara att City har liksom hittat sin standardnivå. Och den är så hög. Ja, att de kommer sluta på 96, 97, 98, 99, 100, 101 poäng. Och därför tycker jag City är starkare. Men det är framförallt kul. Eller så här, supporten i mig tycker inte om det. Men Premier League-älskaren i mig gillar ju att vi har gått bortom det här stadiet. Alla topplagar var kassa med Europa mot mätt. Alltså jag tycker att Liverpool och City är så bra att England ska vara stolt över dem. Mm. Fast inte bara engelska spelare. Men Premier League ska vara stolt över att de har två lag. Och Spurs också gick ju till Champions League, för de ska inte glömmas. Men just de två lagen, att de är så pass starka. Mm. Och både på individuell plan, om man ser till spelare för spelare, men också hur de spelar liksom. Så ja, de två kommer ju göra upp om det. Och jag tror det är naivt att tro att något annat lag ens kommer att vara i närheten.
Mm. Ja, det låter rimligt. Jag skriver under på det. Jag kanske är inte 100% enig med fjärdeplatsen där. Men
nej, vad säger du där?
Alltså, jag har faktiskt tippat Chelsea nu inför. Och jag tippade United 5 och Arsenal 6.
Mm. Ja, men det gjorde jag också.
Tills. Och jag förstår din argumentation med backlinjen där. Det är rimligt. Men jag tycker... Nu har jag inte mycket att bevisa på med tanken på den första matchen för Chelsea del. Men jag tycker ändå deras trupp, det känns som att det finns en kollektiv styrka där. En potential som skulle kunna ge Lampard en bra grund. Och om en spel går sönder, går en annan in. Det känns inte som att är beroende av någon på det sättet.
Nej, jag förstår vad du menar. Och jag tror väl att Chelsea kommer spela fantastisk fotboll under den här säsongen. Men att det kommer vara nu har jag varit med som har poddar, så jag har sagt det 1000 gånger, men jag tror det kan vara underhållning på båda ändarna av planen. Alltså det kommer dels vara kul att följa med anfallet, sen kommer det vara kul att se Kurt Zuma trilla runt där. Och Aspilicueta som inte heller hade en så bra match. Jag har väldigt höga tankar om Aspilicueta, men han kändes inte...
Jag tog in honom i ett fantasylag. Det var sista jag gjorde. Okej, jag tar en stabil, rutinerad försvarare in, bara så att jag vet att han kommer spela, han kommer göra sitt jobb. Det gjorde han ju inte.
Nej, så jag vet inte. Alltså jag tycker det ska bli kul att följa det här Chelsea. Och sen har jag alltid det här, jag vill ju som supporter såklart att Chelsea ska crash and burn liksom. Jag vill att det. Men jag kan tycka att det är väldigt sympatiskt, från en objektiv sett ganska osympatisk klubb, att de har Lampard och de satsar liksom på Mason Mount och Tammy Abraham, och att de två låter de två liksom bli nyckelspelare. Och det tror jag inte heller är helt fel. Jag fattar liksom varför han kör med Tammy Abraham istället för Giroud, även om jag tycker mycket om Giroud. Så jag är lite skeptisk till till hans filosofi, att den kommer funka för en seriös topp 4 satsning. Men jag tror det kommer bli väldigt kul att kolla på Chelsea. Och det är väl någonting.
Ja, spännande. Bara det till egna produkter, det var lite roligt. Vi har Arsenal där, hade vi ett par stycken. Chelsea, City hade inga.
Nej, det fanns bra statistik på det här. Alltså, jag tror att topp 6-klubbarna har inte så många akademiprodukter.
Nej.
Ställt upp i en omgång för toppklubbarna. I startelvan sedan 2007, tror jag.
För United hade ju 5 stycken. Det är helt otroligt. McTominay, man hade Pogba, Rashford. Varför det glömmer jag bort nu?
Ja, det är väl svårt.
Just det, Pereira.
Ja, just det.
Och fan, vad nummer 5. Vänta, vi går bakifrån. De Gea, nej. Backlinjen, Maguire, Lindelöf, Van Bissaka, Shaw, nej. Central mittfältet, McTominay, Pereira, Pogba, Rashford,
James. Var det 4?
Ja, Lingard.
Han
startade. Ja, han är lite osynlig. Där har vi.
Ja. Glöm bort Lingard.
Ja, sorry.
Nej, jag glömmer också ofta bort Lingard. Nej, han är bra, men jag tycker att
han är en allround-spelare skulle jag säga.
Han är en allround-spelare och han kom in i ett poängstreak där under Mourinho som jag tror inte var bra för United, för de överskattar dem lite. Men han är en bra truppspelare, tycker jag.
Riktigt roligt att ha med dig, Sebastian. Jag ser fram emot att prata med dig i framtiden igen, och förhoppningsvis även då ett vinnande Arsenal.
Även, hoppas jag har gjort färre poddar då. Ja, så jag är mer pigg.
Det var alldeles utmärkt.
Och att Arsenal vinner också.
Och Arsenal vinner, det är kanske det viktigaste. Ja. Sköt om dig.
Detsamma.
Ja, och fira sig.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.